Hej och välkomna till avsnitt 293 av podcasten En präst och en mammut. Avsnitt 300 närmar sig med ett stormsteg.
Och ingenting vet vi om vad som händer då.
Nej, precis. Och det är jag som är Andreas och det är du som är...
Ja, det är jag som är Kjell som också fungerar som präst i den här podden. Just det. Och vilket beror på att jag är präst, det kan ha med det att göra också.
Vad heter det? Jag kan ha tagit det här i podden, men då får det bli repris för nu vart det så komiskt. Jag lyssnade på en podd och så skulle han säga så här: hej och välkomna till Kult med Branne. Men så säger han, hej och välkomna till God fortsättning. Och så börjar man, så har han sin tjej i rummet, hör man, och sen den han poddar med. Vad händer? Har vi bytt namn? Han bara, vadå? Han hörde liksom inte sig själv, utan han skulle säga det och sen säga god fortsättning. Men det var, ja, just hej och välkomna till god fortsättning. Man skulle... Hade du inte varit uppmärksam så hade jag ju kunnat sagt något sånt där tokigt. Ja, man tänker denna på nästa mening man vill.
Jag såg er lite grann i såna här typer av samtal. Vet inte, jag har säkerligen också berättat det här i podden. Så då blir det också en repris. Därför att det här är reprisavsnittet av podden. Ja. När jag ringde hem till en dopfamilj. Och sa, hej, jag heter Kjell Wellert och är präst i Svenska kyrkan i Sollentuna. Jag tänker vi skulle få prata lite inför begravningen. Och det var ju inte så roligt för mig. Men jag, nej, jag menar dopet. Eller om det var en vigsel.
Ja, nej. Ja, ja. Ja,
så. Och det var ju, men de tog det på rätt sätt och de skrattade.
Ja, vad bra.
Var ju skrattade. Men jag själv ville ju gärna sjunka genom golvet.
Ja, förstå.
För just den felsägningen vill man inte göra. Liksom.
Nej, det vill inte.
Det var nog faktiskt så att det var en vigsel. Så därför blev det en extra nivå av knäppt. Ja. Hey, jag vet, jag som kan om visen. Kan vi tala lite grann om begravning?
Ja,
jag kommer ihåg vi hade en lektion på, det kan ju ha ganska rå humor ibland i yrkena så där. Vi hade när jag gick på min utbildning till präst så hade vi en lektion om, ja men också så här, det har jag varit inne på flera gånger, hur man beter sig socialt exempelvis i kyrkkaffe, alltså den ungefär så. Och hur man beter sig för att man ska skära en liten bit smörgåstårta så att det ser ut som man har tagit en stor bit och sådär. Motsatsen fick vi aldrig lära oss. Men det hade ju varit mer intressant för min del. Däremot så sa vi så här, kan det vara så här att man sitter på, man sitter på så här dopkaffe eller bröllopskaffe eller fika så här, kan man... börja intervjua de äldre släktingarna då som man har sen till griftetalet. Men det tyckte de inte lärarna att vi skulle göra. Nej. Så var det.
Det var roligt. Ja. Det var faktiskt väldigt roligt. Men rått såklart.
Men rått, ja, det var ju det, naturligtvis inget som borde lyftas in så här officiella sammanhang egentligen. Men nu det var ju bara på skämt. Vi sitter ju på ett konstigt sätt nu igen. Nu är det dags som vi har gjort tidigare här för länge sedan. Och yes. Ses inte utan bara hörs.
På Skype.
På Skype, precis.
Ja, det är ju trist, men det är ju så att vad har drabbat dig?
Ja, vad har drabbat mig? Vad är det som drabbar folk den här tiden på livet? Ja, det skulle kunna vara vad som helst om man uttrycker det på det sättet. Jag har gått fått covid helt enkelt, eller covid som jag säger för att skämta till det lite.
Men du har gått och blivit med covid?
Jag har gått och blivit med covid, ja. Så det är så man säger det nu för tiden. Ja. Men jag blev sjuk häromdagen, men jag är inte så värst sjuk. Jag har haft det en gång tidigare.
Ja.
Och då var jag inte heller särskilt dålig.
Den gången var du ju helt ovaccinerad dessutom.
Då var jag helt ovaccinerad och nu har jag två sprutor i kroppen. Ja. Så att det har inte varit någon fara alls. Det är som en förkylning verkligen. Så att, ja. Men jag får ju inte visa mig bland folk. Så att därför så sitter jag nu isolerad i mitt hus här. Så. Ja.
Men du,
några dagar,
och det är bara att acceptera. Så är det. Ja. Visst är det så lite att man, missförstår mig rätt nu, hur ska jag uttrycka så att det blir någorlunda rätt, alltså att man skiter lite mer i det nu, alltså på det här sättet, att hade du varit sjuk, sist du blev sjuk där, då hade man ju liksom verkligen så här, eller så här, det är så många som är sjuka så det går inte att värja sig. Det är det jag menar, att man struntar inte i det, det var fel av mig, utan, men däremot så är det så här. Ja, men det går inte. För du och jag, vi poddade ju förra veckan där. Kanske när du hade blivit sjuk, vet inte.
Precis, jag visste ju inte det. Men nej, det kan ju hända att jag hade.
Absolut, och sen är det någon annan som man var med då och så där och där, för att alla är sjuka. Jag läste någon siffra, vet inte om det stämmer, att 500 000 skulle bli sjuka den här veckan. Alltså då är det såna, då är det såna siffror som det liksom inte går att värja sig mot.
Ja, 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 visst då. Visst.
Ja. Men fick du göra sån här då, för du tog ett PCR-test eller?
Den här gången gjorde jag inte det.
Alltså nej, för att du fick positivt i alla fall, ja. Mm.
Jag fick positivt och då tänkte jag, för att jag gjorde ett PCR-test för några veckor sedan när jag kände mig lite risig. Ja. Och då gick jag dit och höll mig hemma då som under tiden. Men då hade jag inget, då var det ingenting. Och nej, nu så kände jag att ja, det här, jag har för det första ingen större tvekan om att det här verkligen är covid när den väl kom.
Nej.
Och sen när jag fick positivt att jag struntar i det, jag har det. Jag accepterar att så är det. Jag behöver inte gå på något test.
Nej.
Liksom,
utan
jag har
nej,
det.
Den här gången känner du ju ganska tydligt också. Eftersom du ändå är förkyld. Och det är det som man får nu när man blir förkyld.
Ja, men precis. Precis.
Men, nej, men för det jag skulle säga. Min son fick också covid här för några dagar sedan. Och då gjorde de hade gjort ett sånt PCR. Och det är fortfarande så att de försöker sig på någon form av smittspårning. Så hans mamma då, ja.
Ja,
de var i mailform, jag kommer inte ihåg. Men då tänkte jag, det är helt omöjligt att de kommer kunna följa det nu liksom. Om det är de siffrorna.
Jag tänkte på det, vi pratade, jag vet inte vem det var jag pratade med det om förra veckan eller någonting.
Husmusen kanske.
Ja, det kan ha varit husmusen jag pratade med. Och den var väldigt intelligent i det här fallet och svarade mycket bra faktiskt.
Ja.
Den hade ätit tillräckligt mycket ost som just var det preparerad så att den kunde tala väldigt bra just den. Ja, nej, men det var det, just det här med att smittspårningen, alltså när vi fick det här förra gången runt julen 20, då var det ju verkligen, ja, då ringde ju någon sköterska, eller, ja, jag ringer från smittskyddsspårningen och du, vem har du träffat och hur är jag, och vad har jag, och så, hur gjorde du, och du, hur såg det ut och vad gjorde du sen, och vem träffade. Det var ju väldigt, det var ju rena detektivarbetet alltså. Ja. Och nu ingen som har, ja, nu har jag ju inte fått det, eller men nu har jag ju fått det, men jag har inte testat mig. Så att men jag har ju haft andra i närheten av mig som har haft det. Det gjordes ingen smittspårning alls, och det kan man ju verkligen, som du säger, man kan ju förstå verkligen, för att hur ska man, och också lite grann till vilken nytta.
Ja, men det är lite så när alla får, för det var ju ett tag där. Jag minns ett samtal som skedde från ditt arbetslag, för du kanske inte var där då. Och så sa du så här, men den här har blivit sjuk, hur ska vi göra? Då skickade jag till alla som hade, ja, nu är alla hemma 5 dagar, jag tog det beslut där. Och bla bla bla. Och det var väldigt noga också med på andras, att vi var väldigt noga så här, den har träffat den till sådär. Precis, alltså vår egen grej liksom. För, ja. Men nu, det går ju inte, för du kan inte veta var du har fått det ifrån. Men ändå så här. Ja, de här. Ja,
nu när jag meddelade det här till mitt arbetslag då, att jag var hemma och var sjuk, så fick jag just frågan, hur gör vi som träffade dig igår? Och jag sa, jag tror inte att ni gör något särskilt.
Nej.
Dels höll vi avstånd, men också så att vad ska vi göra liksom? Utan sen kollade jag för säkerhets skull med chefen. Och chefen sa samma sak, att det finns inga särskilda, utan det är de.
Nej, men precis.
Och
det är ju det som är skillnaden. Det fanns ju mycket tydligare saker man skulle göra tidigare som man släppt nu, så att det är ju, vi gör ju inte fel, men det är bara
precis.
Hur svänger liksom. Ja, nej, men så där sitter du.
Här sitter jag.
Med din lilla covid.
Ja, med min lilla covid, och vårdar den så ömt.
Ja.
Nej, jag hoppas att den dör snart, den här covid. Så att
det hoppas vi. Och det verkar ju vara som att den har dött i vissa länder där de nu släpper. Nu klassar vi det som en förkylning.
Ja, men precis.
Grannländer och andra länder i Europa framförallt, har vi sett.
Ja, just det. Ja. Och det viftas väl om lite att vi ska få släppta restriktioner. Jag vet inte exakt, jag har inte läst på. Finns det andra i vår närhet som brukar vara noga med att läsa på? Men jag har inte gjort det, så att jag vet inte exakt vad det innebär. Om det betyder inga restriktioner, som i verkligen inga restriktioner. Eller om det handlar om att vi får vara hur många som helst när vi träffas.
Ja, precis. Ja, men det är tokigt. Det är tokigt. Hoppas det blir bra snart.
Jag hoppas det.
Nej, men alltså så här, Och vissa länder så är de ju fortfarande där är det helt tokigt. Så jag har ju ganska bra inblick, insyn hur det funkar lokalt i Thailand till exempel. Och ja. Där ska det ju testas så efter en dag, efter fem dagar. Och de har ju såhär 6000 fall av såhär 60 miljoner. Alltså, det blir liksom, det går ju inte att jämföra. Så de tydligen då otroligt rädda för de äldre turisterna som är där. Så, nej, men ät hemma, gå inte ut, gör inget liksom. Så det är väldigt, väldigt olika hur det ser ut alltså.
Ja,
men jag undrar ju också hur mycket så här, vad heter det när saker är mystiska,
konspirationsteorier.
Nej, det var inte det. Korruption var ordet jag letade efter. Jaha, ja, men jag lyssnade på en podd där på morgon och det var en ganska stor podd, så att jag säger det här spelar absolut ingen roll. Och då var det han som ledde det då. Han åkte till Thailand på semester och sen efter fem dagar visade det sig att han hade covid och fick ta karantäna. Och sen skickades liksom till för att testa igen då innan fick åka hem. Testade på ett ställe som var då kopplat med det här hotellet. Och då var han positiv. Han bara, men nu, det här är skumt. Så gick han till ett annat ställe som inte hade med hotellet att göra. Då var han negativ. Och sådär. Så han med, ja. Och jag kan, alltså så här, vi kan ju inte veta det. Men det är klart att det blir korruption med sånt här också. Som det blir med allting annat. Alltså för då förstår man att ja, men då får ju hotellet dig boende längre. Du kommer inte därifrån. Och så har de säkert någon deal med det här sjukhuset liksom. Eller teststället.
Jo, nej, det är klart att där det finns möjlighet att hitta någon sorts sätt att begå brott eller
sko
sig själv, där hittar ju folk den så att säga. Så är det ju.
Ja, det är så. Hörru du, jag började tänka på en sak. Hur skulle det vara om du, så här, jag lyssnade på en grej och då var det en som hade gått till en psykolog. Ja. Och då hade psykologen sagt, ja men det är sekretess här. Så här. Man, ja, självklart så. Och då med psykolog, men åt båda hållen. Jaha, jag får säga vad jag fick. Men då är han en väldigt känd stand-up-komiker. Och den här psykologen var rädd att liksom hennes eller hans... alltså att det skulle bli material liksom för den här personen. Och då började jag tänka så här, vad var det jag tänkte på då? Jo, när du har så här själavård, skulle det vara värre för dig att det kom ut än den du hade med? Alltså så här, det skulle nog vara ganska obekväm om någon annan satt där och lyssnade, eller om vi spelade in samtidigt. Alltså även för din del.
Absolut, det skulle jag verkligen vara. För ett antal år sedan så gjorde vi något avsnitt, bland annat pratade om en sån här, vad det var, Uppdrag granskning var det väl, som hade gått in med dolda mikrofoner till själa sörjare, till präster, och sagt att de var homosexuella och ville bli botade från det, och då så spelade de in då det prästerna sa, och sen så använde de det i sitt program då.
Ja, precis.
Och det var ju blev en stor debatt kring det där. Då var det rätt av dem, och prästerna, flera av dem ville inte gå i svaromål därför att de sa att det här var ju tystnadsplikt. Ja, men det var ju bara fake. Ja, men det är ändå tystnadsplikt. Vi har ändå tystnadsplikt. Jag får inte berätta hur det egentligen låg till. Men däremot var den personen då, han hade ju all makt på sin sida och kunde visa upp vad de här prästerna hade sagt och gjort i de här samtalen. Och jag tror inte att jag... Nej, det tror jag inte. Jag har nog inget direkt som jag skulle behöva skämmas för.
Men
jag skulle inte vilja det. Jag vill inte ha, för det vet jag någon gång jag sa också att ibland har det hänt att folk har tagit upp mobilkamera och börjat filma under en begravning.
Ja.
Och då, bortsett från att jag tycker att det är ett oskick i största allmänhet, för jag tycker inte att man ska filma sörjande människor så.
Nej.
Jag tycker det är verkligen inte okej för mig. Så att när jag kommer ihåg det så säger jag det vid samtalet först. Att vid fotografering och så tar vi det före och efter, men inte under själva akten.
Nej, just det.
Men det har hänt, det till och med så att vid ett tillfälle så tog begravningsbyrån upp en kamera och filmade. Så här. Det är inte så att jag kände då att jag hade gjort ett bra jobb där, men jag vill inte hamna på YouTube med mitt griftetal eller med mitt sätt att läsa bibeltext eller vad det nu kan vara. Jag figurerar gärna i alla möjliga sammanhang när jag själv kan påverka det. Och de får gärna lägga upp mycket av det jag har gjort på YouTube. Men just en sån här grej, nej, det här är avsett för en, ja, det här är avsett för en mindre grupp liksom. Det här är den här gruppen och det är skrivet för den, och det är inte tänkt att det ska komma till någon större liksom publik eller vad man ska säga. Nej. Så att jag skulle bli ganska störd faktiskt av det. Om jag hade sett, men säg att det hade varit så att han hade varit, jag hade fått en ståuppkomiker i själavård som kommer, och vad jag upplever det som då äkta själanöd. Men så som kommer och vill ställa frågor så här, och jag svarar, och sen så får jag titta på TV eller höra någonting och att han då eller hon driver med det här på något vis och säger att ja, prästen sa åt mig så här. Nej, jag skulle bli ganska störd och sårad av det faktiskt.
I det här fallet så var han så paff, tror jag, så att han valde inte gå dit mer. För det var inte hans tanke, utan han var ju i psykolognöd, behov.
Ja, precis.
Och det var ju inte... Men det är bara sådär. Men
det här är intressant också. Mm. Det här kan jag också ha sagt, men då får jag säga det igen. För det här är ju så många år sedan nu. Just i samband med det här att man hade det här reportaget i, om det var Uppdrag Granskning.
Det var det nog.
Ja, så fick jag också ett eventuellt blivande brudpar som skulle komma till mig, och det var två personer av samma kön. Och då ville de komma och prata med mig och för att se om jag kunde vara en präst som kunde göra det här liksom, som de kunde lita på att jag kunde genomföra en sån här vigselakt för ett samkönat par då. Och det skulle bli min första om jag säger samkönade vigsel då.
Ja, ja.
Och så jag tog emot det här paret efter en gudstjänst, och så satt vi och pratade en stund, och jag tyckte jag fick god bild av dem, och de verkade liksom vara nöjda med det jag kunde svara och sådär. Så att de hörde av sig sen och sa att vi vill gärna att du viger oss.
Ja.
Men sen så kom det ytterligare någon dag, så sa de att vi kom på att vi har inte råd att gifta oss just nu, så vi avvaktar med det här, så vi ställer in det här. Och då när den grejen kom, då började jag tänka, vänta nu, var det här någon sån här test liksom? Skulle de, är det här några som var utsända av något tv-program och ville kolla mig? Och det är galet att man ska börja tänka så. Samtidigt så förstår jag att ja, visst, det är väl bra och viktigt att granska även kyrkan så, men det känns tokigt att man ska behöva vara orolig för att det är
för
det
någon utföra som, sitt jobb,
för att
liksom
utföra sitt jobb. Precis.
Men, och då blir man ju då, nu passar det ordet som jag råkade säga förut, då blir man ju konspiratorisk.
Ja, absolut.
Och det är ju ingen skön känsla att gå med.
Nej, verkligen inte. Det var säkert inte så i det här fallet.
Nej.
Men bara att man får den här känslan att kan det här vara någon som vill komma åt mig nu? Kommer det här i tv sen? Liksom?
Ja, precis.
Nej, det kändes inte bekvämt. Nej.
Jag som har en stor fot inne i den fackliga världen får ju ibland höra saker. Behöver inte vara i vårat stift, för jag har ett stort nätverk. Liksom, men det blir ställen där det blir verkligen konspiratoriskt. Att många tror att de är avlyssnade och att chefen läser mejlen och sådär. Jag är helt övertygad, för det är så mycket trattgökar överallt, att det finns fog för det på vissa ställen. Det är helt övertygad om. Men den här då kollektiva typ misstänksamheten, den är så fruktansvärt osund. Om alla går så här och bara, ena eller andra liksom. För ibland är det folk så här, men kan jag få ringa dig när jag kommer hem? Jag vet inte. Och det kan jag fatta. Jag vet ju inte ens hur den sitter så att säga.
Nej, just
så det är ju någon liksom så här, för jag vill inte prata och så här. Och ibland så här, men kan vi mötas på ett café här eller så, för jag vill inte att och det är också respekt, för folk har ibland lite skev bild av facket kontra, alltså att arbetsgivaren då ska bli arg för att du har kontaktat ditt fack liksom. Och i själva verket så är det faktiskt tvärtom, att många gånger så men kontakta ditt fack, det är ju precis det du ska använda det till liksom. Det är lite annat, men ibland det blir så här tokigt liksom. Och det måste vara så himla oskönt att leva med det. Nu fick du bara smaka på det vid en situation, men bara det var ju en oskön känsla liksom.
Verkligen. Men det här är ju någonting av det som jag snuddat vid tidigare i olika samtal vi har haft här i podden. Att det här är ju någonting som sprider sig i samhället överhuvudtaget. Ja. Just den här enorma misstänksamheten. Jag tror ju bara någon vecka sedan vi var inne på det. Så att när jag var liten eller yngre, man nu vill säga det liksom, så visst, det fanns stora politiska motsättningar i Sverige. Det naturligtvis gjorde det. Men det var liksom, där kom Socialdemokraterna och sa att Moderaterna är dumma och de vill förstöra för arbetarna. Och så kom Moderaterna och sa att Socialdemokraterna är dumma, de vill införa socialism och de vill förstöra för företagarna. Och så var det så stod de och skällde på varandra. Men det hände ju aldrig att Moderater eller Socialdemokrater sa att Moderaterna vill ju spruta in chip i bloden på oss och övervaka oss genom vaccin. Alltså det har blivit så galet, allt den här misstänksamheten som finns. Och folk på riktigt, verkligen tror att regeringen har påverkat, alltså skickar ut spårvaccin för att vi ska hålla koll på var vi är. Alltså, det är så fruktansvärt tokigt hur folk är. Alltså, jag blir mörkrädd verkligen.
Ja, men det blir man ju såklart. Och jag tänker så här, att det är bra att vi får, att vi har tillgång till massa olika nyhetskällor. Alltså förut, då var det så här, nu är det Rapport och det är det vi kan se. Och så kan vi läsa Aftonbladet, Expressen, så i pappersform. Men det finns ju också en stor baksida. För vi är ju självklart med där, du och jag också. Att man inte bäst alltid på källkritik och sålla. Och så hamnar det ju, nu blir det på ett sätt ännu snävare. För att algoritmerna gör ju att du möter det du likar, så att säga. Och får de inputsen. Och kanske inte alls ta till det en bredare information. För man pallar ju inte det heller. Vad heter det? Och sen handlar mycket om det här, vad heter det, fria valet i allt också. Det är inte bra. Vi fixar inte det. Nej men alltså,
var det något speciellt du tänkte?
Ja, men allting, alltså i stort och smått. Jag behöver inte välja tandläkare. Ge mig en tandläkare, det har väl gått bra i alla tider. Du är skriven där och då går du till den tandläkaren. Du bor där, ja men då ska lille Kjell gå på den här skolan. Eller den där då, ja vi ser att det finns två. Men att det blir så mycket val redan från att du är väldigt liten. Och man fixar inte det. Jag ser det på min son, han säger ofta så, för jag bara säger, men vill du göra det här eller det här? Och jag vet, kan han bli så här, jag vet inte, du klar, nej men du, det är bättre så här, idag gör vi det här, så blir det bra liksom.
Ja,
lite för det. Och jag, det är så mycket så, men vill ha det här elavtalet här? Men ge mig bara något statlig el.
Ja.
Så får jag prisa det kostar. Man orkar ju inte så här. Och alla de här tjänsterna, alltså där kan du göra det pengar. Jag brukar ibland kolla såna här, ja men typ Trivago eller Destination så här, för då får du bästa priser. Det kan skilja ganska mycket. Så att, det är klart att jag inte ett statligt flygbolag vill jag inte bara, du får
nej,
missförstå mig rätt, men det är alla de här valen, man blir tokig. Nordkorea har infört 14 godkända frisyrer. Alltså 14 för män och 14 för kvinnor. Det är en ganska högt siffra ändå. Ja men du kommer in, du får välja på de här 14. Och så är det bra med det liksom.
Du
eftersöker inte jag diktatur.
Du vill inte ha det som i Nordkorea alltså.
Nej, det vill jag inte ha, men alltså på
just
något
det argumentet annars när någon säger, ifrågasätter just det här med den stora valfriheten. Vill du ha det som i Nordkorea, brukar ju folk säga då. Förut var det Sovjet, nu är det Nordkorea.
Och vad ska du göra i livet då? Ja, men jag blir ju skomakare. För det var ju far liksom.
Jag är ganska glad över att just jag inte har fått vara tvungen att göra det som min far gjorde. För att han var ju på ett lager i de bästa av sina år. Så att det var jag ju tacksam för att jag inte behövde vara. För han sa ju också att han har gått i 30 år och mått illa på jobbet. Så att kanske inte. Nej, men jag fattar grejen.
Nej, men det blir för mycket. För det är ju också en val, det här val hur du tar in information. Alltså, du kan ju bara hålla på och välja saker hela dagarna. På streaming, alltså det har ju gått så långt där, på streamingtjänsten Netflix. Där finns det nu en ruta som heter, nu kommer jag inte ihåg vad det står, slå på någonting. Alltså välj något åt mig. Alltså precis som om man lyssnar på, om du har en spellista så kan du trycka på shuffle så väljer du någonting. Men även då Netflix här, för att folk bara sitter och vet, så här, scrollar sig till, alltså det har jag också gjort ibland. Okej, när jag har suttit 2 timmar och så har jag bara scrollat runt. Varför väljer jag ingenting att titta på? Det blir tokigt alltså.
Jo visst, absolut. Nej, det är inte bara bra med valfrihet, det kan vi nog.
Nej precis. Precis. Ja, så är det. Men vad har vi annars då på tapeten, om vi släpper det här med foliehattar och för mycket val då?
Ja, jag hade tagit fram en artikel här på i digital form, men nu så plötsligt så har allt lagt av på något vis, så jag kommer inte åt den. Så jag kan väl då istället berätta här att jag blev ju då sjuk, så att jag skulle ha jobbat i helgen. Det var ju så här att jag skulle ha fyra dop på lördagen. Redan för någon vecka sedan så hörde den första familjen av sig och sa att nej, det är så mycket covid här och vi måste tänka på det, så att vi ställer in det här dopet, vi skjuter upp det till senare. Och då skulle jag ha tre dop, och sen på torsdag kvällen eller eftermiddagen så ringde ytterligare en dopfamilj och sa att nej, men det är det här med covid här, så att vi måste ställa in det här. Så att då blev det bara två dop kvar.
Ja.
Så jag hörde av mig, för vi hade en vikarierande musiker, så jag hörde av mig vart efter där. Så jag, nu är det två dop kvar. Och så här. Och sen så på fredag morgon så fick jag höra av mig och säga, nu är jag själv som är sjuk, så att nu får du jobba. Men, för då tog ju själv, alltså kyrkoherden tog över det här, både två dop, och sen så fick han ju också ta över en gudstjänst för små och stora som jag skulle ha på söndagen. Jag tyckte att det störde mig lite, för han gjorde tydligen en väldig succé där, för han hade med sig basen när han
spelade. Ja, precis, jag träffade ju han där på fredagen och sa, ja. Och jag får ju ta med min nya basen Fender. Jag har ingen aning vad det heter.
Nej, det var
jag såg någon bild där den stod, och han såg ju ruskigt nöjd ut.
Ja, verkligen. Jag tänkte att nu måste jag se till, det är bland annat därför jag ser till att jag måste komma tillbaka nu till jobbet. Ja. Så att jag kan ju inte låta liksom mina fans blir bedårade av kyrkoherden.
Nej, jag
måste ta tillbaka alla de här som han vunnit nu när han var där och gjorde succé. Så.
Han är ju, det är bra, Kjell, håll hårt. Annars vet du, får jag ha hybris också.
Jag vet aldrig vad som händer.
Nej. Håll i dina fans. Hörru du, vad heter det? Jag och nämnda kyrkoherdet, mycket tidigare innan han var kyrkoherde och innan jag var chef, så var han min chef en tid. Och då var det julafton. Och av någon anledning så hamnade han och jag, för på julafton där du är, då är det ju, så har det varit tidigare, ett levande spel, alltså samling kring krubban. Och sen är det ju ett med dockor som är typ så här 15-20 cm höga. Så har man, ja, berättar man och rör på den där. Och då hamnade jag och han på det. Oj. Där gjorde vi ingen succé, det kan vi säga.
Vi gjorde inte det.
Nej, jag var så fruktansvärt. Alltså spela teater, så här, det är ju inga problem för någon av dig och mig. Men det där med att valsa runt med de här dockorna på ett, alltså, för det ska ju göras på ett värdigt sätt. Du kan ju inte tramsa bort det.
Ja, just det. Där är det inte larv, för det är själva julafton på något
vis. Absolut, och fullt med folk, och jag hade ett bord där som jag, och så berättade julberättelsen då med det här. Jag fick ju inte göra det igen. Frågan har inte återkommit.
Den har inte det.
Nej,
för jag vet att när jag nu har jag haft flera såna här krubbgudstjänster på jular. Men tidigare så var det alltid en annan av varandra präster som när jag var på mitt förra ställe. Så var det alltid en annan av oss som gjorde det där. Men så blev hon sjuk en jul. Så att jag fick hoppa in och ta den där. Och då säger jag, vänta, hur gör jag det här nu då? För att jag är ju van att när det är barn med, då sexar jag mycket och kör. Jag kan ha nasse präst, det här handdockan och spexa och klär ut med vad det nu kan vara för någonting liksom. Och för att då är det viktigt att barnen har kul i kyrkan, så här. Det är min målsättning. Så får de gärna lära sig det också, men framförallt ska de tycka att det är kul. Men hur gör man det på julafton? För det måste ju ske med någon sorts värde. Jag kan inte komma in med grisen på handen där och börja snacka. Och dessutom så är det gris och jul, känns, det kan bli lite jobbiga associationer.
Ja, men precis. För den, strax ska den upp på bordet, så att säga.
Ja, men precis. Så det kändes det. Att, ja, jag vet inte, det ligger någon viss tyngd över just julhelgen när man, så man vill inte göra det vad som helst när det är jul eller påsk eller liknande. Nu ska vi se, nu har jag hittat den här artikeln här.
Ja, som men jag... kör den snabbt och sen går vi på andakt.
Ja, runt. Ja. Mm. Ja, det jag kan ta den här. Fler manliga präster anmäls till domkapitlet, står det.
Mm, det var inget roligt, men berätta.
Nej, det är inget roligt, nej det är det verkligen inte.
Men det är det sällan de här sakerna. Vad beror det på?
Ja, det vet inte. Per Hansson, präst och professor emeritus i pedagogik, har kartlagt anmälningarna av präster till domkapitlen vart tredje år under en 20-årsperiod och gjort nu en ny sammanställning fram till 2019. Att det är fler män än kvinnor som anmäls beror på en typ av anmälningar. Ja, här kommer ju svaret på din fråga där då. När det gäller anmälningar som behandlar prästens livsstil är ärenden gällande sexualitet dominerande. Dessa ärenden gäller nästan uteslutande män. De flesta av dessa handlar om präster som inte har förstått eller respekterat gränser eller kontakter med andra, säger Per Hansson. Ett nytt fenomen på senare år är anmälningar gällande prästers kontakter på sociala medier med konfirmander eller ungdomar. Sociala medier fanns ju inte för 20 år sedan, men nu kan man läsa i anmälningarna om präster som beter sig som att de är goda vänner med ungdomar på sociala medier, föreslår biobesök eller skickar sms mitt i natten. Det är ju mycket omdömeslöst, säger Per Hansson. Ja, det vill jag sluta där. Det här senare delen är, den är lite, vad ska jag säga, svårare. Alltså att man inte förstår och respekterar gränser. Självklart, där är det en solklar domkapitelanmälan så att säga. Det kan jag köpa, och det är nog inget nytt sådär. Att det, naturligtvis så ska det. Men det här med sociala medier, det är klart att de här förslagen, vad heter det, inte förslagen utan exemplen som ges här, biobesök eller skicka sms mitt i natten till konfirmander eller ungdomar. Det låter ju inte bra. Det gör ju
nej,
det.
Nej.
Men samtidigt så är det ju det är ju också en balansgång där. Om man menar på allvar att vi ska vara närvarande och finnas för ungdomarna.
Mm.
Så måste vi ju också finnas... ja, men nattetid, inte så att vi ska höra av oss till dem, om de hör av oss. Ja, det är svårt, det låter som att man sitter och försvarar det, gör verkligen.
Nej, och det gör du inte. Nej, och jag kommer inte in med någonting, för jag vet, det är svårt. Alltså direkta olämpligheter är ju självklart. Det behöver inte ens fatta våra lyssnare också, att vi inte står bakom det, såklart. Men vad
är gränserna?
Alltså, så här. För är du till exempel, kör du först.
Jag skulle bara säga att normalt i 98% av alla fall så tror jag de flesta förstår var gränserna går. Liksom. Mm. Det är inte, jag är 55 år snart. Det passar sig inte att jag skulle sitta och skriva vad fin du är till en konfirmand som är 14. Det passar sig inte om jag skulle göra det. Liksom. Men däremot om att någon lägger upp att de har tagit körkort så kan jag säga grattis, vad duktig du är. Eller något sånt liksom. Det är ju en helt annan grej. Så,
och de du har på Facebook som fyller år, så brukar du alltid skriva.
De skriver till, alltid grattis.
Ja, grattis ja, precis. För det gör det ju till alla. Liksom. Nej, men så här. Nej, för där är du 55. Så här, men den som är nybakad ungdomspräst och är 25, 26. Och sen så här, kanske har ganska nära kontakt med sina ungdoms... Alltså, som är lite äldre. Kanske det. Så här... 17, 18 liksom. Och den är... men det är fan, nej, men det är, för det är fortfarande de här gränserna. Som du säger, 98% eller i alla fall 95 vet, 90, ja, vet ja,
vad, en stor del.
Ja, ja, såklart. Så att, nej, men det här är trattgökar som har gjort bort sig.
Och sådär.
Och det är så illa också, för att jag är så trött på att säga det, men det är liksom, förstör ju hela vårt varumärke. En sån här den här som hade suttit, vi hade ju uppe det för jag vet, kanske ett år sedan, någon som hade suttit och kollat porr, va?
Och ja, på en konfirmandbuss
tåg eller buss eller vad det var. Ja. Nej, men.
Det är ju helt vansinnigt. Alltså det är verkligen
fram med höga
i huvudet. Ja, verkligen av med kragen omedelbart. Alltså det är så stort hål i huvudet.
Gå. Ja, men så.
Men av med kragen utan att passera gå.
Ja, du får inte inkassera.
200 kronor eller vad det
är. Ja, men vad bra. Och så undrar man alltid så här, och vad blir det med det här då?
Ja.
Vad har man för nytta av det. Alltså det är alltid bra som det kan belysa en problematik. Mm. Och så kanske man redan från prästutbildningen skruvar på det. Jag vet inte. Men ja.
Nej, han skriver också, eller säger också här någonting om att det finns rätt så många vad jag skulle kalla okynnesanmälningar som aldrig borde ha nått domkapitlets bord. Ja. En del anmälningar hade inte behövts, man kunde ha lösa det på annat sätt. Och så avslutas, det är viktigt att det finns ett sätt att korrigera det som blir fel, och det är väl liksom på något vis han...
Ja.
Ja, men det är väl det som det handlar om, det här undersökningen också, liksom att hålla hur, i vilken mån som det blir bra och dåligt. Jag vet inte, men så är det väl.
Vi släpper det. Hörru du, ska vi gå på en andakt?
Vi kan gå på en andakt, och ja, det är en fin söndag som kommer här som heter Kyndelsmässodagen, eller Jungfru Marie kyrkogångsdag.
Mm.
Rubriken är Uppenbarelsens ljus. Och då så är det här har jag sagt samma sak i förra året, tror jag det var. Det är en väldigt lång text, en bibeltext ur Lukas evangelium. Det handlar om när Maria kommer till templet med Jesus, barnet Jesus. Och då får två stycken gamla människor i templet se Jesus, en man och en kvinna, och de reagerar på lite olika sätt. Men det handlar om att de visar att det här är, att de har förstått att det här är Messias. Så därför läser jag bara halva texten nu, för att den är så väldigt lång. Och den här gången gäller jag att läsa den delen av kvinnan av texten som handlar om en kvinna. Där fanns en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschestam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år, sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Det här är då Hanna, och den andra mannen som berättas om i början av texten heter Simeon. Och han säger ungefär, ja, det är snarlikt, och nu har jag gått och väntat så länge och nu ser jag att nu har tiden kommit ungefär. Och det här är ju, tänker jag, en, båda de här personerna i templet. Egentligen när de kom upp på morgonen så var det, eller dit på morgonen så var det en vanlig dag på jobbet för dem liksom. För de kommer barn och deras mammor kommer dit hela tiden. Det är inget nytt. Men plötsligt just den här gången så var det speciellt med just den här personen. Alltså, men det här är det här jag har väntat på. I alla år jag har gått så är det här jag har väntat på. Så därför så måste man ju, ja, de kunde verkligen se det gudomliga i just den här personen då.
Just det.
Att nu var det allvar. Nu var det inte vad som helst, utan nu var det verkligen allvar. Nu. Och det är väl det, tänker jag, vi har lite svårt ibland i vår vardag att se det gudomliga i vardagslivet liksom. Man det är en vanlig dag på jobbet, man lullar på så här, så har man inte riktigt förmågan att se, men vänta, det där kan ju vara Gud faktiskt, och det där kan också vara Gud, alltså.
Så att verkligen, alltså jag kan dra en parallell. Jag var på sinnetrogottjänst här häromdagen.
Ja, ja.
Och så det var första gången, tror jag, ja det är sant, som jag var där utan att medverka. Jag var bara där som gudstjänstbesökare. Och då valde jag att sitta på en annan plats än jag brukade, vet, för så här, nu är det jag, nu är det min stund liksom.
Ja, ja.
Och det gjorde ju någonting med mig. Det har varit väldigt starkt för mig på ett sätt som jag sällan upplever. För det är ju så, när man själv medverkar och gör, då sitter du liksom på tårna och är med nästa grej. Och annars om du inte medverkar så är det ändå, vet inte, du kanske har en omsorg om någonting, men igår så bara lyckades jag, eller då, släppa det så att säga. Och var där, och ja, då blir det någonting gudomligt på på ett
sätt. Ja, men precis. Man får släppa in det. Man liksom,
ja. Men det är ju det är så svårt. Alltså, du och jag går inte till templet och bedjar dagligen hela tiden. Utan du brukar väl ha en rutin. Jag har ju också gå in och tända ett ljus en liten stund eller be en bön så här, när du kommer till jobbet.
Ja, just det.
Och så är det så. Det blir, men sen kör man ju liksom. Och vad heter det? Brus, du får så mycket brus liksom av allt.
Ja, visst. Jo, men så är det ju. Det är svårt att liksom verkligen skärma av och se det som verkligen är,
ja,
är på riktigt och viktigt så.
Det är så mycket som pockar på liksom.
Ja, men verkligen.
Vackert och så här, förstår den där liksom hängivenheten och så få skörda det så att säga.
Ja, hela livet liksom, varje dag och dag ut och dag in. Och nu kan jag gå hem i frid, säger mannen som vi inte fick höra.
Ja, just det. Otroligt. Ja. Vi vad vill du, vilken psalm?
Eller jag tänker sjunga psalm 37, Kristus är världens ljus.
Ja, det tycker jag.
Kristus är världens ljus, han och ingen annan. Född i vårt mörker, född att bli vår broder. Har vi sett honom, har vi sett vår fader. Ära vare Gud. Kristus är världens fred, han och ingen annan. Tillhör vi honom, älskar vi vår broder. Han oss förenar, nu i Gud vår fader. Ära vare Gud. Kristus är världens liv, han och ingen annan. Sviken för pengar, dödad är vår broder. Han som oss frälsar, lever nu med fadern. Ära vare Gud.
Tack Kjell för psalm och tack för ett härligt samtal.
Ja, tack själv. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet som hjälper oss att göra detta.
Ja, tack för det. Vad heter det? Vad viktigt det är. Och det är det som gör att podden fortsätter. Ja, för att vi tycker det är fint att få stanna upp en timme i veckan och samtala.
Så är det, verkligen.
Det har burit under alla åren. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!